Det här får bli spännande att se vad kopplingen är.
Ja, okej. Okay. Det är lite sur Magnus då. Jag har varit lite sur i programmet tror jag. Så jag fortsätter på det spåret.
Hej och välkommen till Wikipedia-podden, din kurir som kommer med de senaste nyheterna om världens största uppslagsverk. Jag heter Jan Ainali.
Och jag heter Magnus Olsson och jag har skrivit på Wikipedia i 10 år. Den senaste veckan har jag faktiskt skrivit en ny artikel varje dag.
Oj, det är bra jobbat.
Ja, och jag gjorde lite enkelt för mig för sig då. Men jag började med den här guldpennen som vi höll på att härja i Wikidata. Där stod den som goldpen på svenska. Och så ändrade jag om vild handlingskraft i guldpennen och sen fick jag ju vackert skriva den artikeln, kände jag då. Och så eftersom jag höll på att schabla som i Wikidata tänkte jag, då ska jag skriva om alla de här priserna som den här föreningen delar ut.
Mm-hmm.
Dessvärre så hade någon annan redan gjort det, skrivit de flesta. Så jag upptäckte snart att jag inte behövde det då.
Mm.
Men då tog jag någon till. Så att, än så länge har blivit en om dagen då sen dess.
Mm. Och ni som lyssnar på podden kanske har hört att det kommit ut ett avsnitt nästan en gång per dag utan att vi förvarnade om det förra veckan. Jag var ju i helgen och filmade på och var mentor på konferensen eller workshopen ska man kanske kalla det för, Wikitechstorm som var här i Amsterdam.
Det är Wikimedia Nederland som anordnade den.
Ja. Som anordnade den och det är, vad ska man, en sorts hackathon kan man kalla det för. Och i avsnittet som kom ut idag så får ni en väldigt bra, eller idag då säger jag på onsdag. Det kom ut igår kväll till och med redan, alltså tisdag kväll. Så får ni en väldigt bra förklaring då av en projektledare på Wikimedia Nederländerna, Denise Jansen, som förklarar vad en textorm är. Så gå tillbaka och lyssna på den om ni undrar vad det är. Det kommer ett avsnitt till efter det här och sen så är alla specialavsnitt klara.
Ja, det var kul. Jag har lyssnat på dem faktiskt.
Idag i Wikipedia-podden om ska vi prata lite grann om användargrupper. Och vi ska börja med ett svep över alla och så ska vi fördjupa oss i de kommande avsnitten över några. Inte alla kommer vi gå in på.
Ja, precis. Och det finns ju en sida då som heter Wikipedia:användargrupper där de är listade. Vad som saknas lite grann då är kanske den självklaraste rollen eller de två självklaraste, läsare och användare.
Just det. Alla som är på den sidan i och för sig använder olika sorters av dem.
Ja, det är sant.
Men läsaren är inte nämnd alls.
Nej, precis. Och den enklaste formen av användare då, som bara är en registrerad kontoinnehavare. Respektive, eller ja, inte ens det förresten, det kan ju vara ett IP-nummer som bara ändrar saker.
Ja, den står med.
Den står med, ja, okej.
Okay. Det är det som är oregistrerade användare där.
Ja, just det. Och sen så då läsare då, och sen och då vill ju vi kanske någonstans att alla läsare också ska bli användare.
Mm.
Oavsett om man registreras eller inte, men att man är inte bara läser och lämnar, utan att man faktiskt går in och rättar när man hittar fel och sådär.
Det vore ju finemang om det var som en ryggradsreflex, att såg man någonting som man kunde fixa så gjorde man det.
Ja, precis. Och var börjar vi då? Vi har ju oregistrerade användare, det börjar ju med blockerade användare här, men vi kanske ska börja med oregistrerade användare då.
Mm.
Som är det vi kallar för IP-nummer ofta.
Varför kallar vi dem för IP-nummer då?
Ja, det är ju om de signerar eller om man tittar i senaste ändringar ser du IP-numret man ser. På de som har registrerat så ser man ju det namn de har valt.
Mm.
Och då är det ju så att IP-nummer är då mindre anonyma. Vi kallar dem också för anonyma användare.
Mm.
Men egentligen så skulle vi kalla dem kanske för oseudonyma användare. För att de är mindre anonyma på många sätt än vad en registrerad användare är. En registrerad användare har möjlighet att vara hemligare i alla fall.
Yep.
Samtidigt så jag kan inte göra så mycket med ett IP-adress ändå då, men...
Nej, men det finns ju någon som kan göra det.
Ja, just det. Precis.
På det sättet så är det någon slags spårbarhet i det. Det finns ju några, till exempel Twitterkonton, som vet var vilka IP-adresser hör hemma och twittrar när någon därifrån redigerar.
Ja, just det. Du har ju gjort ett sånt till exempel.
Jag har gjort ett sånt för IP-nummer i riksdagen.
Ja, precis. Och det där var lite kontroversiellt någonstans, såg jag. Det var för en 10-12 år sedan, så var det någon liten halvskandal där med att man kunde se att man började lista var man, då började man visa IP-nummerna och var de skrev ifrån och märkte att det var liksom tidningar och republikanska partiet i USA och sånt. Och det vart en lite debacle om det nästa. Mm. Men och sen så är man då nyregistrerad. Då har man... Man får inte allting på en gång, utan som nyregistrerad användare så kan man, är man lite begränsad att redigera också.
Mm.
Till exempel då, om kan man låsa, om man låser en sida, halvlåser som vi kallar det, så kan inte IP-nummer och inte nyregistrerade skriva.
Mm.
Och de kan heller inte flytta sidor.
Nej.
Men
och bara ja.
Men efter 4 dagar så blir man då automatiskt en bekräftad användare.
Just det. Och redan när man är nyregistrerad användare då har man skaffat sig ett konto. Och då är man bland de 700 000 som har gjort det på svenskspråkiga Wikipedia. Vi passerade den gränsen i förra veckan.
Ja, okej. Okay. Och det är många. Det är väl inte 700 enskilda individer då, men ändå.
Nej, det är det nog inte. Det är färre än så, såklart.
Ja. Ja. Och sen då finns det något som heter robotar.
Mm. Vi kallar dem också ibland lite slarvigt för bottar.
Ja, är det slarvigt?
Ja, om de heter robotar som det står i listan.
Ja, okej. Okay. Ja, ja, precis. Det är väl samma sak som...
Ja, jag skulle säga att det är slang.
Ja, det är nog lite slangigt, ja. Men det är okej. Okay. Ja, slangigt. Jag tyckte du sa slarvigt.
Ja, slang är lite slarvigt, tycker jag.
Jaha, okej. Okay. Då säger vi så.
Så är det inte en söderkis.
Nej, precis. Och då är det i alla fall... det är lite automatiska redigeringar. Jag har haft ett sånt konto som jag aldrig fick igång riktigt. Mm. Jag gick till och med en kurs.
Och här ser vi alldeles typiskt att det inte är 700 000 unika personer, eftersom varje robot körs av en användare som nästan alltid har ett annat vanligt konto.
Ja, det kanske man måste till och med, eller?
Ja, jag tror inte jag har sett någon som bara har ett botkonto.
Och robotar ska vi kanske prata lite mer om i tillfället.
Mm. Mm.
Det är lite kontroversiellt ibland då, beroende på vad de gör för något.
Mm.
Om skriver artiklar till exempel kan ju vara. Mm. Och sen så finns det något som heter användare undantagna från IP-blockering.
Mm. Och det är väl egentligen kanske en tillfällig roll, eller alltså det är inte något som tilldelas hur som helst, utan man måste liksom kunna visa att jag råkar sitta på en skola som har blivit helt blockerad och ja, därför får man det.
Ja, just det. Men man får en, för då kanske man jobbar där till exempel, eller
ja, just det.
Ett bibliotek eller så som man alltid går till. Mm. Mm. Så då får man ju som behålla den.
Japp.
Så den är inte tillfällig på det viset. Mm. Och sen autopatrullerade, som det är användares nyskapade sidor markeras automatiskt som patrullerade.
Mm. Och det där pratade vi om ett avsnitt lite tidigare.
Ja, precis. Så jag är inte riktigt med på banan där vad det betyder och är så där riktigt.
Ja, alltså när någon skapar en sida så finns det också en lista eller en specialsida där man kan se alla nyskapade artiklar.
Ja, precis.
Och den får du en färg då, om de är patrullerade eller inte. Så, och om den då alltså automatiskt patrullerade så ser det ut som att någon har varit in och tittat på den och klickat på den, att den är patrullerad.
Ja, precis. Och det finns någon markör man ska klicka i då, eller klicka bort så att säga den här att den är opatrullerad. Men sen så var det, för att man ska göra det, vet jag inte vad det betyder. Plus att
ja, just det.
Jag som är administratör då är automatiskt. Mm. Alla jag skriver blir automatiskt patrullerade, vilket jag kan tycka lite olyckligt då, för att
just det.
Det är inte självklart att jag skriver så himla fantastiska artiklar för det, eller jag formellt rätt i varje fall.
Mm.
Sen har vi något som heter tillbakarullare.
Mm. Och det är en extra liten knapp man får där för att kunna återställa artiklar lite snabbare.
Och det är bara, ja, precis. Det finns en knapp som alla har som heter gör ogjord.
Mm.
då får man liksom upp en redigeringskommentar och så här. Och få liksom titta igenom ändringen och så. Mm. Förhandsgranskning. Men med tillbaka hela knappen så bara händer det då. Så jag använder den ganska sällan ändå faktiskt. Oftast så vill man ju titta på det i alla fall. Och så det lönar sig inte riktigt tycker jag. Men det beror på hur mycket och hur man klottersanerar också.
Just det. Och jag glömde, han är inte med där. Jag tänkte också bara ta lite snabb statistik också. Robotar har vi 36 stycken på svenskspråkiga Wikipedia och tillbakarullar är 91.
Ja, okej. Okay. Det var inte mycket av någon av dem faktiskt.
Nej.
Och sen har vi administratörer.
Och där är det just nu 59.
Ja, och det är oroväckande sjunkande trend då tycker jag.
Mm.
Jag tycker att vi ska vara öppna med det. Det är vad vi har kallat en kvast med gyllene skaft och sånt där.
Just det. Och det här blir nog också ett till avsnitt i djupdykning i.
Ja, precis. Och det är inte moderering då, utan det handlar mer om att göra saker på som konsensus i gemenskapen tycker.
Mm. Och ett en exekutiv roll.
Ja, precis. Och sen finns det något som heter byråkrat.
Mm, och det är det ännu färre av. Det har vi faktiskt bara 4 stycken av.
Ja, och det ska inte behövas mer någonsin egentligen.
Nej, det är ju en sån roll som i princip bara genomför det som, och i ännu större grad av det som har röstats fram av gemenskapen och tilldelar roller.
Ja, precis.
Och framförallt tilldelar rollerna administratör och byråkrat.
Ja, okej. Okay. Men inte IP-kontrollant kan jag tänka mig? Att de tilldelar?
Nej, det gör de inte.
För det finns det också något som heter, och de kan ju då se IP-adresser och mera bakgrundsinformation i en sån IP-adress.
Mm.
Förlåt, administratörer och byråkrater röstar vi in förresten.
Japp. Och IP-kontrollanter också.
Ja, precis. Och IP-kontrollanter kräver vi 90%.
Mm. Och det har vi 3 stycken av just nu.
Ja, just det. Okej, 3. Ja, 2 eller 3 är väl lagom där också.
Mm.
Och de är någorlunda aktiva. Och, ja, man vill inte ha för många där för att man vill inte att det ska vara så många som har de rättigheterna då.
Nej, det är fluff, julle och tegel som är
IP-kontrollanter. Och sen så sensorer.
Mm.
Då är det så att man som administratör kan man radera material. Då kan alla administratörer också läsa det. Så de här 59 kan se vad man har raderat då.
Mm.
Men sensorer så kan inte administratörer. Det är ganska få överhuvudtaget som ser det.
Just det. Och just nu har vi inga sensorer på svenskspråk.
Nej, okej. Okay. Jag skulle just fråga det. Men det har vi inte alltså. Hur länge har vi varit utan det?
Jag vet inte. Men det var ju en fråga för ett tag sedan. Och så var det lite uppe. Vi behöver ha 2 stycken samtidigt för det är dumt att bara ha en.
Ja, för att kunna kolla varandra kanske, eller?
Ja, och så bidder det inte 2 just då, så ja, det följde igenom.
Ja, okej. Okay. Ja, jag vet inte. Det behovet är väl ganska lågt egentligen. Mm. Jag tycker att den här raderingen där bara administratörer kan läsa räcker ganska långt då.
Det räcker ju långt, men det är ju lite grann så kan man ju säga att behovet är litet när vi inte har behovet av det. Men när vi har behovet av det så är behovet skriande.
Ja, det är sant. Men då kan man ju få hjälp då från Wikimedia centralt antar jag.
Ja, och det är då det finns den här rollen som heter stewards som vi kan få.
Ja.
Om man hjälpa till.
Och sen så är det en ganska nytt som heter gränssnittsadministratör.
Mm, där har vi 6 stycken just nu.
Ja, och det är en ganska teknisk behörighet.
Precis.
Men man kommer på att en administratör kan göra ganska mycket snabbt.
Mm.
Och som kan vålla ganska stor skada, ungefär så va?
Mm. Och det var liksom onödigt att tilldela de här rättigheterna till alla administratörer som liksom skulle kanske kunna råka göra någonting knasigt.
Kanske till och med det.
Mm.
Och som ändå inte använder det då.
Precis.
Så vi tänker att det ska vara ganska enkelt att få den här.
Mm.
Och sen finns det något som heter kontoskapare.
Mm. Och det är till för att till exempel på skrivstugor då, om man vill skapa jättemånga konton samtidigt. För normalt sett så finns det en begränsning där. Och den begränsningen är till för att någon inte ska kunna sitta hemma och massskapa konton och klottra. Så då kan man bara skapa ett visst antal konton från samma IP-adress per dygn. Men om man då råkar sitta på ett museum så kanske man behöver skapa 40 stycken nya till museianställda. Och då kan de här kontoskaparna göra det åt dem.
Ja. Och det här är de användargrupper eller roller som finns då, eller?
Mm. Ja, på svensk språk i Wikipedia. Sen har vi lite några globala roller också då. Och vi har ju nämnt steward redan.
Ja, och var det steward som också blockerade alla administratörer på, vad var det nu, Kazakstan eller något?
Ja, vilken det nu var så var det stewards som gjorde det.
Ja.
Och sen så har vi också rollen utvecklare. Och det är ju anställda på Wikimedia Foundation, de som är programmerare där.
Ja, just det.
Och sen så finns det faktiskt en användargrupp till, rent tekniskt, som bara innehas av en person. Och det är founder, eller grundare.
Jaha.
Det är bara Jimmy Wales som har den.
Jaha, men kan han göra något särskilt då?
Han har kunnat gjort lite allt möjligt med den, men efter att han någon gång, ja, nu kommer jag inte ihåg när det var, och det är ganska länge sedan nu, men han gjorde en lite tveksam åtgärd där, så fick han kritik för det och sen så gav han frivilligt ifrån sig det.
Jaha, det var, han raderade en massa bilder på Commons, va, eller?
Så var det. Ja.
För att det var lite kritik om att det var barnpornografiskt material.
Mm, just det.
Så tyckte man han tog i för mycket.
Mm. Så det är en väldigt snabb översikt av alla de här användargrupperna som finns. Det finns mycket mer man kan läsa. Det finns sidor där man kan se exakt varje liksom lite behörighet, eller vad ska man säga? Ja, behörighet, alltså teknisk sak man får när man blir tilldelad en grupp. Det finns en fin liten lista, en jättelång lista som man kan läsa på.
Ja, och vi tänkte väl återkomma till några då. Börja kanske med administratörer och robotar.
Mm. Och är det någon mer som ni är nyfiken på, säg till, så ska vi djupdyka i det med.
Så får vi också, får jag framförallt jag också veta vad det handlar om. Det är bra. Och då ska vi se då, vad händer på svenskspråkiga Wikipedia?
Där händer det grejer, va? Eller grejer, men det är några intressanta diskussioner. Vi tänkte sikta på en framförallt och prata om den här veckan. Och det är om artikeln Vitryssland, om den ska flyttas till Belarus eller inte.
Ja, precis. Och det var ju utrikesminister Ann Linde då, som berättade, eller meddelade att regeringen har tänkt att kalla Vitryssland, det som tidigare hette Vitryssland, från deras sida för Belarus.
Mm.
På Wikipedia heter artikeln Vitryssland, men då kom det, var det såklart en diskussion med samma där. Och att då måste vi byta, för nu är det bestämt att det ska vara så. Plus att det då finns ganska många som väldigt gärna vill byta, så det finns en stark, säger man, en lobby för att byta namn till Belarus.
Och det här har vi ju pratat lite grann om, vi har återkommit till flera avsnitt. Och det är ju det här, framförallt då kanske, principen om minsta möjliga förvåning, eller POMF, som vi gärna kallar det för.
Ja, jag tycker den ska väga tungt då.
Ja.
Och det är kanske inte självklart, det är nog ganska stark ställning i Wikipedia-skapen också. Men vad som bestämmer, men också sådana här auktoriteter får ganska stort, liksom, många som menar att det är viktigt.
Ja, för det finns ju framförallt en auktoritet som åberopas i den här diskussionen, och det är ju utrikes namnbok.
Ja, just det.
Som ges ut av utrikesdepartementet, tror jag.
Ja, och det är väl utrikesdepartementet som kommer att, det är ju regeringen då, säger man då, men det är väl utrikesdepartementet som driver det då.
Mm.
Eftersom det är Ann Linde som säger det. Men och namngivningen på Wikipedia är ju då liksom språkvårdande instanser ska vi lyssna på, absolut.
Mm.
Vad som sägs på media och också absolut vad officiella kanaler tycker. Mm. Och sen gärna att de kan vara lite självförklarande då. Namnen. Mm. Och sen så är det då POMF då. Jag tycker, som betyder principen om minsta möjliga förordning. Jag tycker den är viktigast. Mitt ständiga exempel är att om man kommer till en artikel och så man söker på David Bowie och så börjar man läsa artikeln David Jones. Så då blir man liksom förvånad och lite störd då, så att säga. Och,
just det.
Och det blir lite, nästan lite snobbigt att slänga sig med att man vet att det är David Jones då, men ja.
Och du tycker det är samma här med Belarus, Vitryssland? Du skulle bli förvånad om du hamnade på artikeln om Belarus.
Ja, precis. Och sen, men absolut mindre förvånad.
Än David Jones.
Men ändå. Och sen är det också det här med, vi ska inte springa på alla sådana här puckar. Språket är liksom, det ska sköta sig själv tycker jag. Och bara för att liksom... För det finns en liten motsatsförhållande där jag förstått mellan till exempel språkordande instanser. Som, det här heter ju exonym och endonym. Exonym är som att Göteborg heter Gothenburg. Då är Gothenburg exonymet för Göteborg då. Och endonym är Göteborg för att det är vad göteborgare och svenskar kallar Göteborg.
Mm.
Och då är det så att exonymen är liksom språkvårdande instanser kanske mer benägna och intresserade av att behålla. Men i Sverige har man nu bestämt att då från kanske mer regeringshåll eller politiskt håll att vi ska vara mer lyhörda för att ta endonymerna, att lyssna på vad säger man lokalt och så använda det för någon sorts respekt.
Ja, just det. Och i det här fallet är det väl kanske också inte bara lokalt utan globalt, för vi är nästan de sista som ändrar oss.
Ja, okej. Okay.
Det är något som framförs i diskussionen här.
Ja.
Att alla andra länder har redan bytt namn.
Har alla andra länder haft ett annat namn då?
Nej, men de som har haft någonting som liknar Vitryssland har bytt till Belarus.
Ja, okej. Okay. Ja, där ser man. Jag trodde Sverige var rätt så snabba med sånt då. Det finns motsvarande på Eswatini, Swaziland. Då bestämde kungen att han ville att det skulle heta Eswatini. Eswatini betyder Swazilands plats.
Mm.
Det betyder ju Swaziland då ju.
Just det.
Och då blir det liksom inte, då tycker jag att då är det absolut inga problem. Jag kan tycka lite grann samma om Belarus, men där är det tydligt, det är väldigt känsligt där då med rus, så är det är inte Ryssland menar om som det betyder, vilket jag vill hävda är samma rot som det är i Ryssland och sådär. Det spelar mindre roll tycker jag. Jag tycker det viktiga är...
Just det, men det finns ju också ett argument där från de som inte tycker om det. Är ju också att det är från det Belorussia.
Vadå att?
Ja, så att Vitryssland kommer kanske från ett annat, eller upplevs i alla fall komma från någonting som har mer med Ryssland att göra än Rutenien.
Ja, okej. Okay. Ja, jag vet inte. Och Nej. Det är väl ingen som vet, men någonstans är det samma rot i varje fall.
Ja, just det.
Och då är det inte så konstigt, och det tror jag alla är överens om, och då är det inte så konstigt om det blir samma i ett annat land då. Jag tycker det är lite olyckligt att man, jag tycker kanske att man blir lite för lättkränkt om man tycker det är så himla jobbigt att det kallas Vitryssland. Kanske är hårt sagt då, men det är, så upplever jag det. Det finns risker också att hänga på en sån här trend, som till exempel Eswatini, nu vet jag inte alls hur det är Swaziland, men det finns ju en risk att kungen där tillhör någon sorts styrande majoritet eller kanske till en majoritet. Och han använder sitt förtryckarnamn då så att säga. Och för över det på den övriga befolkningen som kanske inte alls finns konsensus för att det ska...
Rent generellt så kan jag hålla med dig i det. Men i det här fallet så är det ett icke-argument eftersom det har hetat Belarus sedan 1991. Sen det grundades, sen Sovjetunionen löstes upp. Ja, det har liksom aldrig hetat Vitryssland.
Nej, men de pratar inte svenska där heller.
Nej. Men det har ju hetat Belarus, så du kan inte säga att de har kommit att ändra någonting
nej.
Nu.
Nej,
det är
absolut.
En trend vi hakar på.
Nej,
vi är
absolut.
Sist på att haka på trenden.
Ja.
Det är vi som inte är mainstream.
Ja, eller trend. Men jag menar, ja, men det är väl inga konstigt. Det är vårt språk, liksom. Det här var bara ett exempel med... Jag vet inte hur det är Swatini heller. Men att bara hänga på en sån här trend, det är inte självklart rätt att göra det. Som då, men Vitryssland kanske inte ens är en trend. Ja.
Nej, det är inte en trend.
Ja, nej, okej. Okay. Men det ändå så är det ju... Alltså vi har ju sagt Vitryssland under alla de här 30 åren, nästan genomgående.
Mm.
Och då heter det på svenska.
Mm.
Och sen så blir det tydligen, men det är tydligen jobbigt för belaruser då och bli kallade vitryssar. Mm. Jag tycker jag har svårt för sådana symboler liksom.
Ja, jag går till POMF och skulle säga, jag blir nog nästan mindre förvånad att läsa artikeln om Belarus än om Vitryssland.
Ja, okej. Okay. Ja, och jag blir fortfarande mer förvånad då. Men samtidigt, så just för POMF skulle i det här fallet så spelar inte så stor roll, det tycker jag inte. Och, ja, det är mera språkvårdande då, alltså, ja. Att det heter det på svenska. Men samtidigt, jag tycker man ska ju kunna vara lite schysst också, egentligen tycker jag ju det.
Så att, ja, det vet jag inte om en bra argument. Men,
nej.
Ja.
Nej, jag,
det är i alla fall otroligt spännande diskussion.
Ja, förlåt, men det argumentet är faktiskt ett som regeringen använder. Kanske inte i det här fallet, men
eller, jo, det är okej att regeringen tycker så. Ja. Det är ju en sak.
Ja, det är en sak. Ja, precis. Ja.
Men jag tycker i alla fall det är en otroligt spännande diskussion. Den har hållit sig hyfsat saklig. Jag har varit ganska hett ändå. Ja. Det är några som har starka åsikter, men det har
spårat ur kanske inte har, men jag tycker ändå det blir lite att du säger, och det är mycket så här att det är så här. Alltså, från båda sidor säger att det här kommer aldrig att bli en namnändring på svenska. Och de andra säger att det här är redan klart att det är namnet har ändrat. Det. Liksom det är. Och de där skyttegravsställningarna blir också nervös när jag läser. Faktiskt.
Ja, just det. Men det är också vissa användare som har den sortens sätt att uttrycka sig på i alla diskussioner.
Så är det. Men jag tycker det är jobbigt faktiskt.
Mm, jo, men det håller jag med om. Det verkar vara en ganska klar majoritet för att vi ska vänta en stund och se vad som händer med TT-språkets rekommendationer.
Ja, precis. Vi ska avvakta språkvårdande instanser lite grann. Mm. Jag tycker det är klokt då, men... Men som sagt, det känns lite... Jag blir ju inte illa berörd av att det heter Vitryssland. Och jag kallar inte Vitryssland för att jag vill såra någon heller. Så att...
Nej, men det är absolut en diskussion som är i högsta hugg. Det har varit... Bara att nu, senast jag laddade om den här sidan så har det varit 3 inlägg senaste timmen. Så ja. Att den pågår ju. Och kommer säkert...
Undrar inte jag skrev in de senaste timmen.
Ja, det kanske gjorde.
Jag tror det faktiskt.
Ja.
Ja, så ser det ut på svenskspråkiga Wikipedia. Ja. Då ska vi se, då är det... Vi kör internationellt då, va?
Det kan vi göra. Och här har vi följt lite grann vad som händer med den här strategin för 2030 för hela Wikimedia-rörelsen. Och här har det nu kommit en uppdatering av hur ser den fortsatta processen ut. Och framförallt så har man ju kommit fram då att de här 89 rekommendationerna som man har plockat fram från 9 tematiska grupper behöver gås igenom ett varv till och, liksom, och få ett helhetsgrepp över dem. För de har ju arbetat fram de här grupperna ganska fokuserat på egen hand och har inte hunnit stämt av med varandra så mycket.
Nej, och 89 är ganska många, är det inte?
Mm, det är det. Så nu ska man liksom både då försöka titta på tvärs över. Vad är det som hänger ihop? Och sen ska man försöka, kan vi packa ihop det här och så vidare. Och sen så finns det också någon roll som ska titta på vad har vi fått för feedback runt från communityn. Det som jag förut var lite kritisk för att man inte hade tagit till sig. Men nu ska man titta på det då, rejält. Ja. Och så ska man slå ihop det här till paket och så ska man skicka upp den till Wikimedia Foundations styrelse är tänkt i mars. Och sen så ska gemenskapen få tycka till om det. Och där var det ju någon då som direkt högg på mailinglistan att borde inte gemenskapen först tycka till innan skickade och det blir klubbat till styrelsen.
Ja.
Och det tycker jag det är en ganska god poäng för annars så kan det ju bli lite grann det här med...
Men det blir lite samma sak igen i historisk förväg.
Ja, och så just det att då blir det ju också en prestigegrej att tappa man ansiktet. Nu har vi nyss tagit ett beslut och sen får vi kritik. Det är väl bättre att man får in all feedback först och sen kan ta ett beslut med det i bakfickan.
Ja, precis. Så, ja, samtidigt då, det är de som bestämmer, det är deras skit. Så att...
Ja, fast det här är ju inte tanken att vara en strategi för styrelsen, utan det här är en tanke att vara en strategi för gemenskapen.
Ja, okej. Okay. Eller är det inte för rörelsen?
Ja, men det är väl, rörelsen är väl gemenskapen?
Jo, ja. Det vet i 17 egentligen. Men det vore ju bra om det var det.
Va?
Det vore absolut önskvärt.
Ja, jag kan inte se det på något annat sätt. Det finns ett perfekt överlappande Venn-diagram.
Nej, inte perfekt överlappande. Men det finns en union någonstans i mitten som jag kan tycka är kanske mindre än man skulle önska sig.
Jag skulle säga att om du inte är en del av rörelsen så är du inte en del av gemenskapen.
Nej, och jag skulle säga att man kan vara en del av gemenskapen utan att vara en del av rörelsen.
Nej, är du en del av gemenskapen så är du en del av rörelsen.
Ja, jag vet inte det. Gemenskapen är ju, lever sitt eget liv, menar jag.
Och sen, ja, det gör ju rörelsen också.
Jo, men sen, och då finns det, sen finns det en rörelse som är mer den här organiserade med, som gemenskapen inte alls är särskilt impad av alltid.
Ja, det är ju klart då att om man ser det på ett vi och dem sätt, att de som gör någonting annat än vad jag gör är någon annan, då är det ju såklart så. Men jag ser det som att alla som vill ge kunskap till alla är ju en del av rörelsen. Det är det som är rörelsen.
Ja.
Det är ju okej. Det kan ju vara så här, om du hänger på Wikipedia inte för att dela kunskap, utan för att scratch, vad säger man på svenska, klia ditt eget sår. Alltså jag vill bara skriva av mig om tågstationer i Jämtland.
Ja.
Och struntar jag om någon läser det.
Ja. Eller jag tycker
kanske inte. Men då tänker jag att det är en del av gemenskapen.
Jo, men det menar jag att absolut många. Jag menar att gemenskapen är inte alls är synkad med rörelsen då. Eller inte alls, men i stora delar. Inte alls, starkt sagt. Det finns naturligtvis gemensamma nämnare. Och det är väl snarare kanske så att rörelsen är en delmängd av gemenskapen. Alltså den Venn-diagrammet rörelsen kommer uteslutande från gemenskapen, nästan. Men inte tvärtom då. Alla som är med i gemenskapen.
Jag ser dem också som synonymer.
Ja, men då har du fel. Men det är bra. Det ska man ha. Det får man ha.
Ja, vi får slå upp det på meta till nästa avsnitt och så får vi se vad det står där på community och movement.
Ja, om det står rätt där, det får vi se.
Det kan ju redigeras.
Ja, precis. Mjukvarunyheter då?
Här har vi en liten nyhet i den här veckan. Och det är att i mobila webbsidan så har man i sina inställningar kunnat slagit på att man vill ha beta-funktioner. På samma sätt som man kan ha beta-funktioner på vanliga skrivbordsversionen eller desktop-versionen. Har vi hittat något bra namn på det där för svenska egentligen? Inte mobil.
Precis.
Ja. Så att man får testa de senaste funktionerna innan de blir tillgängliga för alla. Det här har man nu bestämt sig att man ska ta bort. Och man säger att det har varit lite för mycket jobb med att sköta det.
Men jag kan inte riktigt fatta varför man vill ta bort det.
Det kan ju också lite grann att det har varit för få som har testat så att man fått in någon vettig feedback. Och då har man liksom suttit och gjort någonting för ingen.
Ja, precis. Och då är det ett problem därför att det är ytterligare ett tecken på att de som använder mobil är inte aktiva då.
Mm.
På något sätt då. Därför att det är besvärligt, vad kallar man det? Interface mellan telefon och text ju. Som vi jobbar med. Eller varför på Wikipedia är det vi jobbar med.
Ja, en liten nyhet och lite tråkig. Men man får hoppas då att de här resurserna läggs på någonting bättre.
Ja, precis. Så har vi veckans Wikipedia-artikel då.
Ja, den här veckan är det du som har valt någonting och det här får bli spännande att se vad kopplingen är.
Ja, okej. Okay. Det är lite sur Magnus då. Jag har varit lite sur i programmet tror jag. Så jag fortsätter på det spåret.
Okej.
Okay. Och då är det är så här att den här artikeln heter då Svarthuvad snigel. Den hette, när den skapades så hette den Crunichillus melanocephalus. Som är det latinska namnet och vetenskapliga namnet på den här snigeln. Och den har inte funnits, jag har inte sett den i Sverige förrän för någon månad sedan. Och då blev det liksom den ser lite speciell ut, den har ett kolsvart huvud och så brunt snigel. Typ som en mördarsnigel ser ut.
Just det.
Och då kom det här upp på någon radioprogram då, att man hade hittat den nya snigeln.
Mm.
Och då var det någon som skrev en artikel ganska snabbt om den.
Mm.
Den fanns väl någonstans, så att den skrevs då. Och med det här vetenskapliga namnet då.
Mm.
Parallellt med det så kontaktades ju Artdatabanken och sådär. Och media kontaktade dem såklart. Och då beslutade de sig för att döpa den här till svarthuvad snigel eller svarthövdad snigel. Det blev svarthuvad snigel då.
Mm.
Och genast då, gick då en av de här personerna ifrån Artdatabanken som var med på det här mötet. Han gick in och flyttade artikeln till svarthuvad snigel och la in en bild.
Mm-hmm.
Problemet var ju då att det där namnet var ju inte officiellt. Det hade de ju precis bestämt på ett möte internt.
Mm.
Och då blev den här clashen då som finns mellan experter och amatörer, eller wikipedianer och experter som kan bli. Att han menade att, ja men hur ska jag kunna vara, jag är ju, det är jag som är källan. Hur ska jag kunna källbelägga om jag inte får använda mig själv? För det är ju jag som är källan.
Mm.
Och den där, den är ju lite otäck kanske, men den är lite jobbig liksom, för att den jag tycker är lite drygt. Sen då också vart han ännu mer irriterad då, därför att så han tog bort bilden som han lagt till, för han var ju inte tillförlitlig. Så det blev en lite sån här demonstrativt beteende också då.
Jaha, får inte mitt namn vara med så ska inte den allmänna bilden finnas där heller.
Ja, eller mer att, ja, ungefär så. Inte värt någonting, min kunskap, så ska ni inte ha mina bilder heller, precis.
Mm, mm.
Lite grann så.
Var det den personens bild också?
Ja, precis. Och sen då så det här var ju Artdatabanken, så att till slut så blev det ett beslut då. Och då försökte vi förklara att det inte är säkert man tar det svenska namnet ändå. Men där är också, där kom det där, det är, då är några som menar att jo, men då, har Artdatabanken bestämt det så ska den heta så. Det är de som bestämmer sånt.
Mm.
Så att, därför så fick den det då, och det var väl okej. Så nu heter den då det svenska namnet. Tyvärr har vi nog skrämt iväg den här som jag kallade forskare. Jag vet inte om han var det riktigt, men jag tycker han kan kallas det. För, med all respekt menar det.
Mm.
Och synd bara att det är så svårt då för experter då att inte förstå att man behöver en annan källa än sig själv.
Mm.
Och att det här är ett problem. Det är svårt liksom. Och, ja. jag kan ju förstå lite grann också. Det är ju liksom deras jobb att berätta hur det är. Berätta om vad de har uppfunnit.
Jo, absolut. Jag håller med. Och det, framförallt här är det ju lite synd att det ska vara så bråttom. För det kommer ju komma en skriftlig källa på det här.
Ja, precis. Men som sagt, det är inte säkert att det blir... Det är inte säkert, bara för att det finns en skriftlig källa på att det här är det nya svenska namnet, så är det inte säkert att Wikipedia ska använda det. Kanske. Det finns ju svenska namn på massa sådana konstiga knappar. Dataknappar.
Mm. Som
Och det finns ju någon datatermgrupp. Jag vet inte om den finns längre.
Jo, den finns nog fortfarande kvar.
Den finns fortfarande. Och de kämpar länge med att hitta på namn på Enter. Döpte de till Vangretur till exempel.
Mm. Men nu om man googlar så får man faktiskt upp en himla massa träffar på Aftonbladet och Naturvårdsverket och Sydsvenskan, e-posten.
Ja.
Så att nu börjar tidningarna skriva om det här med det namnet.
Ja, men perfekt. Och det är bra. Det är bara att gratulera då. Det har ju bytts på Wikipedia och gjorde det snabbt också, som du sa.
Mm.
Och sen så dessutom lite stött faktiskt att den här artikeln skapades så snabbt. Misstänkliggjorde att liksom, hur kunde den skapas liksom samma dag som den hittades? Och en konspiration som jag inte riktigt förstod vad den skulle ligga i då, med att människor vill fylla Wikipedia med ny information. Ja, där fick jag gnälla om. Det kändes bra. Tack så mycket.
Vem är misstänkliggjord menar du? Jag förstod inte.
Det är en person som laddade upp, som skrev sidan. Det var ett IP-nummer som skrev sidan från början.
Ja.
Den personen blev lite misstänkliggjord av den här experten. För att den skapades så snabbt efter att det hade varit på Aktuellt eller Trädgård strax på P1 eller vad det var.
Ja, det missade jag i diskussionen att det var... Ja, jag ser det inte i diskussionen.
Här, då får vi in på personens användardiskussion.
Ah, ja. Den var ju inte länkad.
I det här fallet känns det lite märkligt att första versionen av artikeln dök upp dagen efter första publikationen på SVT. Man kan ju fundera på till vilken nytta. Får känslan av att någon bara ville vara först på bollen? Eller skrivs det vilka artiklar om alla nyhetsinslag?
Ja.
Och det blir, jag förstår liksom inte riktigt problemet då, men
nej.
Något sorts misstänkliggörande luktar jag bakom de här frågorna.
Ja, i det här fallet var det ju uppenbart att det var en art, så det ska vi skriva om.
Ja, så är det ju. Men lite en beskrivning då av clashen mellan massans kunskap och experter. Som det finns något namn på som jag inte kommer ihåg, massans kunskap. Det finns någon forskning som visar att den är ganska bra. Man ska titta vad folk gör så får man reda på hur det går på börsen och sådär. Även om ingen ska titta på mig bara om man ska veta hur det ska gå på börsen. Ja. Det är en annan. Ja. Och sen är det då wikifikor på gång igen.
Wikifikor på gång igen. Och vi har till helgen på söndag en till sån här Wikidata online skrivstuga. Ja. Sist var vi 2 stycken som satt och pratade mest i ett par timmar om lite olika klurigheter med Wikidata.
Så det men, var väldigt men ni löste dem också? Pratar ni bara?
Ja, det blev inte så mycket redigerande, men vi löste nog några knutar som gjorde att vi sen kunde redigera lite grann. Vi får väl se om vi redigerar lite mer nu på söndag då.
Ja, vi ska köra då med och hoppas det kommer fler då, eller hör av sig fler.
Det lutar mot det i alla fall.
Ja, vad bra. Har du till och med fått några kontakter på Wikitextstorm som dyker upp?
Nej, det vet jag inte. Det var ju bara en till svensktalande där. Den här Wikiträffen är ju på svenska.
Okej, okay. Jag tyckte att det inte spelade någon roll.
Det blir väldigt tråkigt om man inte är svensktalande och vi andra sitter och pratar svenska.
Ja, okej. Okay. Ja, det blir det.
Ja.
För ni får inga planer på att prata engelska?
Nej.
Nej, bra. Och sen så ska göteborgarna köra också på måndag. Deras första måndag i varje månad.
Just det, det är en wikifika.
En vanlig fika eller en göteborgsfika som vi kallar dem.
Ja, och sen på tisdagen då så kommer de med sin vanliga veckoskrivstuga, kvinnliga huvudpersoner. Kör på som vanligt här 13-17 i Göteborgs litteraturhus. Och så kan vi kanske nämna också Wikifikan i Stockholm som är den första torsdagen i månaden. Så att ni hinner planera det för att det blir ju samma dag då som nästa avsnitt kommer ut.
Ja, precis. Det är nästa vecka också.
Mm.
Ska jag försöka ta mig dit då igen, som jag brukar säga. Jag var ju faktiskt sist.
Ja. Och det här är på Kafferepet på Klarabergsgatan. Så det är lätt att ta sig dit från nästan varifrån i krokarna man kommer.
Ja, precis. Bil och det finns parkeringshus med. Det är dyrt bara.
Ja, det är lätt men dyrt.
Ja, precis. Ja, okej. Okay. Det var allt för idag det.
Det var allt för idag. Så vi kommer följa upp med Wikipedia-podden om med lite mer djupdykningar i några av rollerna här då. Vad vill du börja med? Ska vi börja med bottar eller administratörer?
Vi kan köra bottar, tycker inte?
Ja, vi kör bottar. Jag tycker att vi har pratat lite om det men inte riktigt berört det. Så det blir spännande.
Ja.
Och har ni några andra användargrupper ni är nyfikna på så kan ni höra av oss. Ni kan höra av er på Facebook, på vår diskussionssida på Wikin eller på Twitter. Och sedan lite drygt en vecka tillbaka finns vi också på Instagram.
Ja, just det.
Det har vi nog inte sagt här i podden innan. Det är en
inte. Ja, jag kämpade en vecka nästan då för att få med alla våra avsnitt.
Ja, du har postat dem som enskilda inlägg allihopa.
Ja, precis.
Ja.
De som vi två spelade in.
Just det.
Och nu är jag i fas då, så att nu försöker jag hänga med när du håller på att spela in en avsnitt.
Ja, och det kommer då bara ett till specialavsnitt på engelska och sen är vi tillbaka i lunken igen.
Ja, precis. Det ska bli lite skönt då.
Ja.
Ja, men det har varit kul att testa på Instagram. Det har jag inte gjort förut, så att det är spännande.
Ja, gott. Men då hörs vi om en vecka igen. Och tack till alla er som lyssnar.
Ja, tack ska ni ha.
Hej då.
Hej då, John.